Ja, Celine Dion, That's the way it is. Och det kom ilskna reaktioner efter att Haparandas kommun skämtade med att det införs en ransonering av preventivmedel i gränsstaden. Det här skrev ju kommunen på sin Facebook-sida i morse. Men reaktionerna, de lät inte vänta på sig. Folk har blivit riktigt arga efter det här aprilskämtet.
Här i Ekot klockan 11. Fler uppehållstillstånd ska kunna nekas eller återkallas på grund av brister i, som det heter, hederligt levnadssätt och skötsamhet. Det föreslås i den så kallade vandelsutredningen som idag överlämnades till regeringen. Det kan till exempel handla om att en person återkommande gjort sig skyldig till mindre brott, har obetalda skulder eller anses utgöra ett säkerhetshot, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Löneökningar på totalt 6,4% på 2 år. Ja, det är en del av det avtal som fack och arbetsgivare till slut kommer överens om i natt och som blir vägledande för resten av arbetsmarknaden. Så här säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson om avtalet.
Jag är nöjd med detta avtalet. Det var det vi kunde åstadkomma och det lär bana vägen för kommande år reallöneökningar.
Men har ni lyckats etablera en ny högre löneökningsnivå?
Det tycker vi. Det får ju framtiden utvisa. Men den här nivån ligger absolut i det högre spannet av de uppgörelserna vi har gjort historiskt.
Marie Nilsson där på IF Metall, intervjuad av Anders Jelmin, arbetsmarknadsreporter här på Ekot som är med nu i studion. Anders, vad säger arbetsgivarsidan då om avtalet?
Ja, de har en liten annan ton. Vad ska jag säga? Tonträff en dag som denna. Men vi kan väl höra på Per Widolf som är industriarbetsgivarnas förhandlingschef.
Det handlar om minska kostnader och personalkostnader är en del av det. Så att, men det får ju varje företag göra sin bedömning. Men det är en utmanande hög nivå, det måste jag säga. Vi gör ju alltid en avvägning. Och jag tror att ett sämre alternativ, det har haft en presskonferens här idag och sagt att vi inte hade lyckats gå i mål. Det hade varit sämre för svenska företag.
Säger alltså Per Widolf på Industriarbetsgivarna. Det han sa i början här precis, han pratade ju om eventuella kostnadsbesparingar i företagen. För arbetsgivarsidan tycker ju att den här uppgörelsen har hamnat lite för högt. Men det är ändå ett bättre alternativ än att stå utan avtal. Och förutsättningar för 2 år framåt nu är värt mycket för arbetsgivarsidan.
Kort Anders, vad är det mer som ingår i det här avtalet?
Facken har fått fortsatt avsättning till arbetstidsförkortning i de här systemen de har i industrin. Och även så har man lyckats med att få till en låglönesatsning och övertidsersättning för personer som jobbar deltid.
Säger arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Försvarsmakten tvingas betala 37 miljoner kronor i skadestånd till Uppsalas kommunala vattenbolag för de PFAS-föroreningar som läckte ut från flygfältet i Ärna. Det står klart sedan Högsta domstolen beslutat att inte pröva Försvarsmaktens överklagande av mark- och miljööverdomstolens dom förra året. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
Och vi som är med dig är givetvis P4 Göteborg, Erika Lutberg, Helena Jönsson, Annika Steinberg och Linus Helsing med flera håller nyhetskoll. Och vi tar just en titt då på 40an, Annika, där vi har haft en olycka.
Ja, det tycker jag. Det var ju en olycka klockan 6 i morse och nu är det en nästan likadan och på samma ställe i princip. Backen upp mot flygplatsmotet där 77, riksväg 40, när du kör mot Borås och mot flygplatsen bromsar in efter Björudsmotet. Vägassistans är på plats nu. Det var ju en personbil i höger körfält och sen lite längre fram i vägrenen en långtradare där. Så att nu är man på plats och meddelar att det är lite trångt att passera, så att du är beredd på det alltså efter Björudsmotet 76, så bromsar in på 40an mot flygplatsmotet 77 och då är det riktning mot Borås. 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio. The sun is coming up again, new dawn for remembering we need to see this through. All the cracks are hard to cover up and that's the cause that we build up and I see it's you and me. Maybe the last chance that we get, no tears, no regrets, beautiful people like you, people that will change the world, revolution.
Anything is possible. A revolution. People that will change the world. A revolution. It's a revolution. Happened right in front of me, but now I see. Oh, they turn around a legacy, but generations that will be beautiful people like you, people that will change the world. A revolution, it's a revolution, oh, a revolution. Anything is possible. A revolution, it's a revolution, oh, a revolution. People that will change. Spend a lifetime waiting for a revolution. A revolution. Oh, it's been a lifetime coming, and we can't keep running from this world. It's been a lifetime waiting for a revolution. It's a revolution. Oh,
ja, verkligen tar ifrån tårna hela vägen upp. Måns Zelmerlöw, Revolution. Och Alfred Larsson, vi har ju kunnat höra här idag om en arbetsplatsolycka som ju inträffade i Mölndal.
Ja, precis. Och det är en man som har avlidit efter den. Det meddelade polisen nu under morgonen. Anhöriga är underrättade. Och enligt polisen så fick den här mannen på arbetsplatsen en balk över sig. Larmet kom in vid 7:30 i morse. Polisen har spärrat av platsen och de håller på att genomföra en teknisk undersökning. Och den här arbetsplatsolyckan, den utreds som vållande till annans död.
Och här under natten så meddelade ju fack och arbetsgivare inom industrin att de kommit överens om ett nytt löneavtal. Varför säger jag detta då, Alfred? Ja, det handlar ju till stor del om att det här kommer bli vägledande för resten av arbetsmarknaden. Mm-hmm. Det här avtalet, det är på 2 år och det innebär löneökningar på totalt 6,4%. Tanken är just nu att det här då ska bli en norm för hela arbetsmarknaden. Du kan höra Ekots arbetsmarknadsreporter, långt titelnamn där, men Anders Hjelmin heter han i alla fall. I appen Sveriges Radio Play så kan du höra hans analys då av den här nyheten som kom till oss här tidigt i morse om att man alltså kommit överens. Och så aprilskämten, de har ju idag. Jag tänkte på det när jag vaknade i morse att nu banne mig idag ska jag vara alert och inte trilla dit. Har du blivit lurad än?
Nej, jag var nära. Men jag har ju suttit och lyssnat här på vår kollega Linus Helsing som har blivit lurad hela morgonen här. Och läst massa i mejlkorgen.
Ett och annat. Men är det inte märkligt då det där med att man påminner sig själv om att min sann inte blir lurad. Och så är det precis som att den radan, den släcks ner och så har man glömt bort den.
Ja, man får tänka en gång till.
Lyssna väldigt liksom noggrant idag då, helt enkelt. Jag tyckte det var lite kul i sammanhanget med nej men, bara det här med att programledare i TV4 och SVT här i morse bytte ju plats. Det kunde vi ju titta på och förundras. Och jag tänkte också undra hur länge de satt där innan tittarna verkligen insåg att det här är ju någonting som inte stämmer.
Du tänker att det var många morgontrötta som inte riktigt hängde
med. Ja, men kanske
med.
Satte kaffet i vrångstrupen eller hur det nu blev, hur det nu kom sådär. Men klockan 6:00 i morse så var det ju fel personer på fel plats, i alla fall en stund.
Det är inte omöjligt att man... Ja.
Fråga mig inte hur länge de programledde innan de bytte där. Det ska låta vara osagt, men ett av dagens aprilskämt i alla fall.
Det var väldigt roligt.
Ja, där fick de till det, kan man säga. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. Bruno Mars, Lady Gaga, känns självklara på något vis tillsammans här i Die With A Smile. Och i Sverige så har vi, ja men mer eller mindre, ägnat oss åt att skämta, luras och narra april, som man kallade det långt tillbaka. Och då sträcker det sig alltså till 1600-talets mitt. Aprilskämten, Anna Olofsson, kanske inte är fullt lika många idag som de var där och då. Men de har ju präglat, ja men Piffre Göteborg inte minst, under årens lopp.
Ja, det kanske framförallt i media, i tidningar och radio och, som det inte är så mycket. Det var liksom i samband med presidentvalet i USA 2016. Då fake news. Jag pratade mycket med fake news. Som, det var liksom många mediebolag som kände att nej, men vi måste
backa här.
Ja, men lite grann av trovärdighetsskäl. Men som sagt, vi har ju gjort en del och jag gick tillbaka lite grann.
Du har jobbat länge på radion.
Ja, det har
jag. Så du har varit med om några, tänker jag.
År 2000 eller 2000, då rapporterade vi om att en naken demonstration skulle lägga rum i Göteborg. Det skulle vara Skärgårdens naturistförening som nakna skulle protestera mot beslutet att Saltholmens kallbadhus, där man ju badar nakna,
just det,
skulle rivas till förmån för en utbyggd småbåtshamn. Och så sa vi då att demonstrationen skulle äga rum klockan 14 på Adolf Fredriks torg. Och då är ju förhoppningen att man ska locka dit folk så man kan stå där och säga liksom april, så att man engagerar lyssnare och lurar dem som man ser det liksom.
Just det. Hur blev det då? Minns du det?
Jag kom inte ihåg.
Nej. Men det var ett aprildrag i alla fall från Radio Göteborg, P4 Göteborg då.
Ja, men precis. Och 2008 så gjorde något liknande. Då berättade vi att Ostindiefararen, du vet, Göteborg skulle säljas till Kina på grund av ekonomiska skäl. Och då sa vi också att ett antal exklusiva biljetter hade vi fått tag på till en sista tur med skeppet i skärgården, som då lyssnare kunde hämta i receptionen vid ett visst klockslag.
Jag tycker också att det är ett fint skämt som ligger där 2013. Det handlade ju om all kaffe och matservering på uteserveringarna i stan.
Ja, för 1 april är ju ofta liksom premiärdagen för uteserveringarna, och då hävdade vi att all kaffe- och matservering skulle stoppas om det var under 10 grader. Anledningen då var att det var rekordhöga sjukskrivningstal på grund av kyla. Sen är det här att det är jobbigt.
Hemska tanke, eller hur? Inte få sitta ute och njuta av sin kaffe.
Ja, en dag som denna.
Exakt, ja.
Men det är det här jobbiga med aprilskämt också, att man kan gå på det. Och det gjorde vi tydligen på P4 Göteborg 2016. För då allvarlig röst så meddelade vi att stadshuset i Kungälv skulle moderniseras i ett klockspel. Och målet var att byta melodi varje månad och att kungälvsborna skulle kunna rösta om vilken låt de helst ville höra. Men det här visade sig vara då Kungälvspostens aprilskämt som vi liksom i senare sändningar
vi köpte
fick.
Det.
Ja, vi får se när sändningen fick erkänna och då gratulera Kungälvsposten till skämten. Ja, ja. Nej, men det har varit många olika genom åren. Nu är det väl lite mer kanske företag och organisationer och så som kan fortsätta att skämta en del.
Ja, det märks inte minst här idag. Jag har sett flera exempel på det. Ja. Så att det består, men kanske då i en annan form på något vis, det här aprilskämtandet.
Ja, och så privatpersoner.
Sinsemellan. Ja, vänta bara. Anna Olofsson.
Jag är lätt lurad.
We'll be right back.
trallandes här i P4 Göteborg. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Och i en lufttät dräkt gjord av gummi och en specialbyggd hjälm tar sig skidåkaren Agnes Abrahamsson från Göteborg ner för världens snabbaste backe. Det handlar om speedski. Nu senast, Agnes, så kom du ju trea i den totala världskuppen 2025. Och nu är du här. Välkommen hem igen till Göteborg.
Tack så mycket.
Från Frankrike hem till västkusten igen. Och du har liksom lyckats att ta din, ja, hittills främsta medalj. Hur stort är det här?
Alltså, jag gick inte in med några förväntningar överhuvudtaget den här säsongen. Det var min första säsong i den stora klassen förra året. Så att jag var bara ute efter att utvecklas egentligen.
Och alltså det här med firandet då. Du tog den här medaljen på plats här. Det här, har du hunnit fira det?
Jag fick ett glas champagne när jag kom hem, men annars knappt.
Nej, jag förstår. Det har varit ganska mycket. Västalpin SK i alla fall, det är ju din hemmaklubb. Men totalt 5 pallplatser i världskuppen, 4 brons och så då det här silvret nu då. Det går bra nu.
Ja, det går väldigt bra.
Utan att du hade några, som du sa, förväntningar eller mål. Hur är det? Vad är det som gör att du är bäst just nu då?
Jag har ju hållit på väldigt många år egentligen. Men jag började inte köra med den här gummidräkten förrän förra året. Tidigare har jag kört juniorklassen och då är det liknande utrustning som störtlopp ungefär.
Mm. Vad är skillnaden då? För den här gummidräkten, du har ju med dig den här i studion. Det är en röd kroppstrumpa vill jag likna den med. Det är lite det påminner om ju.
Ja.
Och det är den du tar på dig när du ska ställa dig i den här backen.
Ja, precis.
Vad blir skillnaden då när du började träna och tävla i den här dräkten? Som du säger att då började det gå riktigt bra helt plötsligt.
Ja, alltså den här dräkten är ju helt tät. Så att den släpper inte in någon luft någonstans. Det gör den också väldigt varm att ha på sig. Men det går också betydligt fortare. Och sen vet jag inte om jag hade lite tur kanske att inte, jag upplevde inte så stor skillnad från den förra utrustningen till denna, vilket jag vet att många andra gör. Utan jag ville bara åka fortare och då var det här lösningen.
Det här har blivit din bästa vän då helt plötsligt på något sätt. Du var ju med dig en hjälm också, den, ja, du har på huvudet, den är specialbyggd. Du sa att det är din pappa som har gjort den.
Ja, det stämmer.
Ja, vilket team ni är.
Ja, han bygger många av hjälmarna som de utländska åkarna har också.
Ja, alltså Agnes, speedski då, för den som inte känner till det här, snabbast vinner är väl det enkla svaret, eller hur skulle du förklara den här sporten?
Ja, det är ju egentligen är det ju snabbast vinner, det är den som når högst hastighet. Och så är det ju rakt ner så fort som möjligt, alltid. Jag brukar kalla det lite för rekordsport snarare än mästerskap och så vidare. Man vill bara hela tiden åka fortare och slå världsrekord eller svenska rekord.
Men du, var kommer det här ifrån, den här ådran, just av att kunna åka? Det är alltså över 200 km i timmen vi pratar om i hastighet här som du kör.
Jajamän. Ja, alltså, det var ju min pappa som började först för många år sedan. Och sen har jag 2 äldre bröder som hängde på efter honom. Och då kan ju inte jag låta bli själv heller. Så då blev det att jag började med.
Ja, för tal om det, din storebror Olof, han tävlade ju på herrsidan och det verkar ju gå bra där också.
Ja, det gör ju det.
Flera i familjen som det går bra för.
Ja.
I familjen Abrahamsson.
Ja, precis.
Ja. Men händer det att ni kör mot varandra?
Alltså det är ju lite internt sådär då. Sen är ju mina bröder är ju både större och tyngre så de får ju nytta av det då. Men jag åker i alla fall fortare än pappa. Det är huvudsaken.
Det är alltid något, eller hur?
Ja.
Men kan du bara ta oss till en tävling? Alltså, går du att beskriva den här oerhört höga hastigheten? Hur är det att ta sig fram?
Alltså, oftast under åket så märker jag inte att det går så fort. Det är liksom, man reflekterar inte över ljudet, inte över liksom vinden eller någonting så. Tills man ställer sig upp och ska bromsa. Då blir det lite grann som en käftsmäll. Det är inte förrän då man märker att det går lite fortare än vad man upplevt under åket.
Ja, hur funkar det sen då med bromssträckor? För att när man vill ha, man vill ju ta sig in i målfåran, men sen att få stopp då, det måste ju vara betydligt längre sträcka för dig.
Ja, brukar vara ganska långa bromssträckorna, och det måste de vara. Det finns ju regler kring det där att går det en viss hastighet i backen så måste bromssträckan vara tillräckligt lång så att man hinner få stopp. Just i den här backen i Frankrike så är den nog i det kortaste slaget som den får vara. Så att det,
hur lång är den?
Det vet jag faktiskt inte riktigt exakt.
Men det är några hundra meter det handlar om, eller?
Ja, och sen är den ju lite granna i lutning, så det är inte helt platt även på bromsplan. Så att man får med sig farten ganska bra, så det gäller att hålla emot när man ska bromsa.
Är du aldrig rädd?
Nej, alltså man blir ju inte rädd förrän det händer någonting. Och det är väldigt sällan det gör det. Om det händer någonting så blir man ju heller inte rädd om det inte är så att man reder ut det. Mm. För om det skulle vara att man ramlar, som jag gjorde i januari, så hinner man inte tänka vad det är som händer. Men om man i ett sånt läge istället klarar av det som händer och står kvar ändå, det är då man hinner tänka efter och att bara shit, där kunde det ha hänt något.
Men avslutningsvis, jag måste bara fråga Agnes, var det jobbigt för dig att ta det tillbaka efter att du föll så att säga?
Nej, alltså just den gången gick det inte så fort. Det var en bit ner på bromsplan, så att jag hade redan hunnit ställa mig upp och allting. Så att det var ingen fara. Sen kan det vara lite jobbigt om man ser när någon annan ramlar, om man själv står upp på start och sånt där. Men alla som är med och tävlar vet ju att det är de här små grejerna. Det är aldrig liksom att det är något fel på backen eller någonting, utan det kan vara att man råkar vikta fel lite på skidan bara. Och det kan ju inte... Det händer ju inte alla, så att säga. Mm.
Ja, så fint att ha det här, Agnes Abrahamsson från Göteborg, alltså, som tog den där tredje placeringen i den totala världskuppen speedski. Ja, ska du ställa dig i position? Kan du visa mig bara hur man gör?
Ja, ska vi se utan att...
Ja, med alla sladdar här. Nu ska vi se. Och du kommer väldigt långt ner där.
Ja.
Så det är bra knäböj, och sen har du händerna framför dig. Du håller ihop dem, va?
Ja, precis.
Och blicken då? Vart hamnar den?
Den är snett framåt, neråt.
Okej. 200 kilometer i timmen tar hon sig fram, alltså, Agnes Abrahamsson. Tack för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Här, än finns tid att förlåta. Klockan är 11:30 i detta nu.
En man har avlidit i en arbetsplatsolycka i Mölndal. Det meddelar polisen under tisdagsmorgonen. Anhöriga är underrättade. Enligt polisen fick mannen en balk över sig på en arbetsplats. Larmet kom in vid 7:30 på tisdagsmorgonen. Polisen har spärrat av platsen för en teknisk undersökning. Händelsen utreds som vållande till annans död. Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Nya Gårdstensskolan skulle bli för dyr och gynna för få elever. Det säger Mattias Tykesson, moderat ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg.
Ska vi bygga en sån här stordriftsskola för 700 elever?
Nyligen beslutade oppositionen i kommunfullmäktige att utreda skolbygget ytterligare. Det kan innebära att skolstarten blir tidigast i början på år 2029.
Jag tycker att Gårdstensborna har väntat länge nog.
Socialdemokraten Victoria Tryggvadottir Rolka är kommunalråd i Göteborg med ansvar för skolfrågor.
Under förra mandatperioden så lät man skolan stå rivningsklar utan att riva den. Och vi drev på för att den skulle rivas. Och nu när den är riven så vill man inte vara med och bygga upp den. Jag tycker det är skamligt.
Men för oppositionen handlar det också om att kostnaden har skenat. Mattias Tykesson igen.
Från 285 miljoner kronor till nästan en halv miljard kronor för att bygga den här stora skolan.
Nej, men det är absolut så att det är dyrt, men det är för att det har tillkommit stora delar under resans gång.
Samtidigt, Victoria, är det ju skattemedel det handlar om. Är det inte bra att man gör en ordentlig utredning och ser över vart pengarna ska gå?
Jo, och den utredningen har ju gjorts. Vi har ju arbetat med den här frågan i flera år. Vi är ju redo att sätta spaden i marken och det är utrett både vad kostnaderna består i och varför det har blivit dyrare. Det är en kostnadskris och det blir dyrare, men barnen i Gårdsten är värda att satsa på.
Man Hermes och Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Ja, en del av nyheterna här idag. Och Magnus Nilsson Sangrud, SMHI, finns ju du med solsken i blick har vi idag.
Ja, hej, absolut. Det är solen som bestämmer vädret både idag och de kommande dagarna. Just nu har vi 11 grader i Göteborg och även 11 grader på Landvetter. Lite kyligare ute på Vinga med 7 grader och bara en svag sydvind på 1 meter per sekund. Så att vi får räkna med soligt väder här resten av dagen. Temperaturen stiger väl ett par grader till, 13-14 kanske. Men lite kyligare fortfarande i själva kustbandet.
Ja, jag trodde nästan att jag läste fel när jag ser på prognosbilderna. Alltså det är ju vår temperaturer vi har att göra med nu. Det har vi ju kommit, så långt har vi kommit i alla fall.
Ja, absolut. Och det kommer vi ha också de kommande dagarna. Och det är väl morgondagen som ser ut att bli den allra varmaste dagen. Då är vi väl uppe omkring 15 i Göteborg och i de lite öster om Göteborg, kanske upp mot den 16-17 till och med. Då. Så att, soligt väder, kanske lite tunna moln av och till imorgon, men ändå övervägande soligt och vinden mest svag även imorgon.
Ja, och så har vi de här vackra morgnarna när det är så där krispigt och kan ju falla ner mot nollan ju.
Ja, och det är väl så även kommande natten. Väntas bli någon grad mildare än den som var, men lokalt kan det säkert gå ner mot nollan eller strax där under även den här natten. Så att, stor kontrast mellan dag och natt så här års.
Och vi vänder ju blad idag, vi går ju in i april månaden, vi lägger liksom mars bakom oss. Men mars månad, har du någon känsla där? Var det en ganska vacker mars månad som vi fick alltså? För det var någon som sa till mig igår att nej, men soltimmarna i mars, det var ändå fler än, ja, beroende på vad man jämför med såklart. Men går det att säga något om det?
Det var det nog. Jag har inga sådana siffror, men jag kan ju bara titta på nederbördskartan här och konstatera att det var en väldigt torr månad egentligen. Vi hade ju lite ostadigt här i väder i söndags, var det en av få dagar egentligen med nederbörd. Ja. Någon dag, ett par dagar mitt i månaden också som var en del nederbörd, men en väldigt torr och ganska högtrycksbetonad månad. Så att det stämmer och det ser ut att vara mycket högtryck nu när vi går in i april också, så att kallare vädret i helgen, men fortsätter rätt så torrt och högtrycken kommer tillbaka sen igen.
Ja, det låter som ett väder vi kan köpa rakt av, tycker jag. Det är inte alla dagar vi kan säga det.
Ja, man skulle hellre ha högtryck till sommaren.
Ja, eller både och. Ja. Gärna både och, vi beställer det. Ja.
Ja, tycker jag.
Magnus Nilsson Sangrud, SMHI, en solig tisdag alltså. ABBA i Pifferteborg Dancing Queen. Trafikkoll.
Då går vi tillbaka till olyckan på Riksväg 40 mot Borås strax innan flygplatsmotet. Nästan exakt samma ställe som det var en olycka tidigt i morse är ju en annan just nu aktuell lastbil och personbil. Vägassistans är på plats så att det syns ju fordonen inblandade, men det bromsar in ju från Björudsmotet där 76 och sen då fram till flygplatsmotet när du kör av mot Landvetter flygplats 77, och det är på Riksväg 40 just i riktning mot Borås där. Förutom det, en hel del arbeten som kommer att påverka i kväll och i natt. Tingstadstunneln stängs av i båda riktningar från klockan 22 till 05. Då är det Marieholmstunneln till exempel som alternativ. Och sen håller man på att jobba med Bohusbron, fortsätter att arbeta med den nattetiden här veckan till fredag morgon. Blir det varje natt, så den kommer att stängas av för all trafik när man håller på med avslutande arbeten på Bohusbron. Och så Gnistängstunneln, ena tunnelröret, det som är mot stan eller Hisingen, kommer att stänga under kvällen och natten så att man får samsas i det andra tunnelröret. Tipsa oss gärna 020 999 444.
Ja, och kanske har du sett dem när du varit ute på vägarna. Vi pratar ju om att antalet mopedbilar i Göteborg har tredubblats. Det här under bara en period på 5 år, så att uppgången är solklar. Men själva mopedbilen är betydligt mindre säker än en A-traktorn är. Reporter Madeleine Blidberg, du har ju tagit dig till Nationella Trafiksäkerhetsförbundet för att reda i detta.
Ja, NTF Väst ligger vid Stora Holms halkbana här på Hisingen, och här handlar det ju jättemycket om säkerhet bakom ratten och bakom styret. Framför mig långt bort här ser jag lite bilar som åker fram och tillbaka här i solskenet, och närmast mig så står det, eller ja, en liten bit härifrån, några motorcyklister, och de håller tydligen på med riskutbildningar här som ju ingår i, om man ska få ett körkort. De står och får lite instruktioner här, ser det ut som. Cecilia Friis, du är verksamhetsutvecklare här.
Ja, precis. Det är MC-säsongen har precis kört igång, så att det är ett tydligt vårtecken på att de är här och utbildar sig.
Då är det fullt upp, ja. Men vi ska prata lite om mopedbilar. De går i 45 km i timmen och man måste ha ett så kallat AM-kort för att få köra den. Hur ser det egentligen ut med säkerheten för de här fordonen?
Ja, det är ju inte riktigt så att man kan jämföra det med vanlig personbil. En mopedbil får bara väga 425 kilo, vilket gör att den behöver då vara byggd i lätta material som oftast är aluminium och plast. När det kommer till olika typer av säkerhetssystem så är det inte heller så vad man kan jämföra med vanlig bil. De har ju som sagt en svagare kaross, inga stötdämpande zoner, bromsar och bälten inte i samma kvalitet så att säga. Krockkuddar finns ibland, inte alltid.
Man lurar sig kanske lite för det ser ut som en liten bil.
Precis, det kan ju kännas som att man kör en liten bil och att man invaggas en liten falsk trygghet. Men vi har sett i krocktester bland annat då att krockar man i 40 km i timmen, som är då en förhållandevis låg hastighet, men så kan det bli stora konsekvenser just på grund av att den är byggd på det viset den är byggd då.
Så att den är mindre säker på grund av både materialvalet i den och tyngden och att det saknas sånt som krockkuddar för det mesta.
Precis, så är det. Mm.
Vad tycker du då behöver göras?
Ja, det är klart att nu finns det en utmaning med den här låga vikten. Så att, men vi, såklart så ska de ju vara byggda på så säkert sätt som möjligt. Och de säkerhetsutrustningar som ändå finns borde vara standard. Det är de ju inte i alla mopedbilar idag. Så det är ju en del. Sen handlar det inte bara om mopedbilens konstruktion. Det handlar ju också om den som kör den. Och där ser vi ju då också att framför allt så behöver man ju se över den utbildning som de som ska köra mopedbil idag får. Idag får man gå den så kallade AM-utbildningen, så, och som det ser ut idag så är den egentligen bara baserad på att man ska köra tvåhjulig moped. Så det innebär att i de praktiska delarna så får en mopedbilsförare och så här, övningsköra på en moped och inte sitt eget fordon då. Vilket ju då gör att man inte är särskilt förberedd för det som man faktiskt ska, att man ska ta sig ut i trafiken själv sen på sin mopedbil.
Och vad tänker du säkerhetsmässigt om du jämför en mopedbil med en A-traktor då?
Ja, en A-traktor är ju en omgjord personbil och då innebär ju det att den är robustare byggd. Den har ju allt det som en personbil har och är det någorlunda nyare modell så finns det ju många moderna säkerhetssystem. Så på så sätt kan man ju säga att bilen är säkrare. Sen får ju A-traktorn bara gå i 30 km i timmen jämfört med mopedbilens 45 och ju högre hastighet desto större risker och konsekvenser kan det bli. Sen vet vi också tyvärr att det är många som manipulerar sina A-traktor så den går betydligt i högre hastigheter än de här 30 km i timmen och det är ganska sällan som vad vi, så vitt vi förstår att man trimmar sig mot mopedbil.
Det har ju varit flera dödsolyckor med A-traktorer. Hur vanligt är det att mopedbilar är inblandade i allvarliga olyckor?
Ja, det verkar som att det inte är lika vanligt men det kan ju också bero på, eller det beror ju troligtvis också på att det inte är lika vanligt förekommande med mopedbil. A-traktorerna har ökat i antal ganska mycket och därmed också olyckorna. Det förekommer allvarliga olyckor med mopedbil också så att även när man kör det fordon så är det såklart viktigt att man kör på ett omdömesfullt sätt och att man använder bilbälte, håller hastigheten och så vidare.
Hur tycker du man ska tänka som förälder då om ens barn vill köpa en mopedbil?
Ja, det är ju att när man väljer fordon så klart att försöka välja det absolut säkraste som finns. Att fråga efter säkerheten när man köper det, sin mopedbil så att det blir någonting som också efterfrågas. Och sen så som det ser ut då så kan man ju tyvärr inte övningsköra och utbildningar som sagt bara på två hjul. Men man kan ju som förälder ändå ta sig tid efter att ungdomarna har fått kortet att vara ute i trafiken tillsammans. Så att man har en pågående dialog om risker i trafiken och så man får en koll på beteende och så vidare. Jag pratar om det återkommande. Så har man ju ändå en chans att vara där och påverka.
Men du tycker inte att de ska rekommendera en A-traktor istället?
Det beror ju på, det kan det absolut, det har vi ju sett att många kanske väljer A-traktor istället för att man tycker att det känns säkrare. Så det är ju såklart en möjlighet det också.
Tack så mycket Cecilia Fries som alltså är verksamhetsutvecklare på NTF.
Och reporter här, Madeleine Blidberg. Harry Styles, As It Was, här i din kanal P4 Göteborg. Och svenska journalisten Joakim Medin är fortsatt kvar i turkiskt fängelse och anklagas ju för deltagande i terrorstämplade PKK. Andrea Pettersson, vi har ju rapporterat en hel del om det här och du har nu även pratat med Joakims fru.
Ja, Sofie Axelsson, Joakim Medins fru. Hon är också journalist och hon gick ut med igår att hon är gravid i 6:e månaden. Och hon har inte hört från Joakim sen i söndags, berättade hon. Och att ja, men situationen är jobbig och surrealistisk för henne.
Hur klarar hon av den här ovissa vardagen som du är för henne just nu då?
Ja, men hon berättar att hon har väldigt starkt stöd från vänner, från kollegorna på redaktionen. Hon jobbar också på ETC och familj, och det är tack vare dem som vardagen kan rulla vidare trots det här.
Och vad hoppas hon på ska hända nu?
Men hon säger just i relation till att gravid att hon kan inte tänka sig något annat scenario än att Joakim kommer vara vid hennes sida när hon föder. Så det är det hon utgår från.
Och vi följer ju förstås det här fallet. Det var ju i förra veckan, här i torsdags närmare bestämt då, som Medin greps på Istanbuls flygplats. Ja, det är om detta just nu eller?
Vi följer nära vad som händer.
Reporter Andrea Pettersson.
Hallå! Du har väl inte missat att det nu går att lyssna på Prankligan? Där jag, Marcus Granset och mina vänner lurar brallorna av vuxna när vi hjälper barn med deras önskningar. Som Otto som vill ha en hamster.
Om ni vill ta emot Göran eller låta honom bli ormmat helt enkelt. Det...
Ja.
Så frågan kommer till dig.
Jag har väldigt svårt djur, måste jag säga.
Ett nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och den tidigare olyckan på Riksväg 40 är uppklarad, Annika.
Ja, och den andra för dagen dessutom. Olyckan den senaste här vid flygplatsmotet 77 riktning Borås var ju också personbil och långtradare inblandat. Och det har varit långsam trafik och köer mot flygplatsen. Men nu är det uppklarat och man börjar släppa på. Det är lite kvardröjande kvar, framförallt från Björudsmotet 78 där efter Landvetter centrum. Men det rullar på bättre och bättre, alltså mot flygplatsmotet och riktning Borås på Riksväg 40.
Stor någon skjut när någon ropar ej. Jag kan spåda, du ser ett vilsen ut. I dörren stod en man med en övertygande min. Jag tänkte, vad har jag förlorat? Jag ger mig och går in. Han sa, stjärnorna de säger vad du är för en individ. Hoppa om du vågar riskera ditt liv. Och du vet inte hälften av det jag läser här. Man kom ihåg innan du hoppar. Fråga stjärnorna om när. Fråga stjärnorna om när. Han tog mig på en trip, en guidad tur genom mitt liv. Och snart passerade vi gränsen till det som kallas framtid. Jag borde gått, men det var något som höll mig kvar. Jag vill gärna att få veta vad som väntar mig en dans. Stjärnorna de säger vad du är för en individ. Hoppa om du vågar riskera ditt liv. Och du vet inte hälften av det jag läser här. Men kom ihåg innan du hoppar. Fråga stjärnorna om mig. Söder till var hon på spel. Jag reste mig för att gåsa. Det som sker, det sker. Men jag är ingen slav under de krafter som styr.
Kajsa Stina Åkerström, fråga stjärnorna. Och jag tänkte att nej, det kommer inte hända mig i direktsändning. Men jag tror att jag har blivit lurad i Piper Göteborg just nu. Vem är det som gör med mig? Hallå?
Hallå?
Vem där?
Helena.
Helena Jönsson, min kollega. Det låter ju som att det här är en helt annan röst jag inte riktigt känner till. Jag tror att jag har blivit lurad här.
Nej.
Nej? Okej, okay, hur går det för dig på stan? Vad hittar du på för någonting just nu?
Vi har hittat en person som heter
Isabelle.
Och vad är dina bästa aprilskämt?
Oj, ja, kan det vara att sätta gladpack på toaletten kanske, eller ja, jag vet inte.
Ja, det var ett riktigt bra svar.
Ja, men det var det verkligen, Helena och Isabelle, som du fångade där. Den där Helena Jönsson som utger sig för vara Helena. Men jag är ju helt hundra på att det här är en helt annan röst. Men oavsett, var någonstans befinner du dig? Är du utomhus, är det solsken, eller hur känns det idag?
Vi är vid Kungs...
Kungsportsplatsen
Ja, Kungsportsplatsen.
Ja.
Och det är väldigt soligt och varmt här.
Ser du någon som äter glass just nu, undrar jag?
Nej.
Men vinterjackorna kanske har åkt av för lite tunnare klädda personer?
Vissa har fortfarande vinterjacka.
Ja. Har du vinterjacka på dig?
Nej.
Det är vårjackan som gäller. Ja, men det är underbart. Tusen tack för denna fina vink. Och jag tror mig väl att det är ett aprilskämt som pågår. Men det är ju live radio. Coldplay här. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. The flowers grow. Like I'm Falling in Love, Coldplay. Och det känns verkligen som att jag har blivit grundlurad. Ett aprilskämt kanske du också är med om just idag. Efter Ekot, live musik sen.
Här är Ekot klockan 12. Det nya vägledande industriavtalet blev klart i natt. Vi får reaktioner på det. Säkerhet och beredskap i fokus när Nordiska rådet samlas i Helsingfors. Och i Frankrike, där sluter ytterhögern upp bakom presidentkandidaten Marine Le Pen. Där har du en del av innehållet i studion, Ola Jonaker Dunkus. Ja, fack och arbetsgivare inom industrin enades i natt om nya löneavtal. De är på 2 år och innehåller totalt löneökningar på 6,4%. Enligt arbetsgivarsidan ligger kostnaderna för företagen på en hög nivå. Men att stå utan avtal hade varit värre, säger Teknikföretagens förhandlingschef Thomas Undin.
Ja, alternativet är ju sämre. Vi hade kunnat abdikera. Och då hade vi haft ett rent kaos på arbetsmarknaden. Det här var det bästa för industrin.
Ja, 6,4% i ett avtal som ska gälla i 2 år. Det är industriparternas nya märke, den lönenorm som är tänkt att styra löneökningarna på hela arbetsmarknaden. Löneökningarna är fördelade med mer första året, 3,4%, och mindre andra året på 3%. Facken hade krävt 4,2% påslag i ett ettårigt avtal. Dit nådde de som väntat inte, men IF Metalls ordförande Marie Nilsson tror att det viktigaste målet är uppnått, att öka köpkraften för medlemmarna.
Jag är nöjd med detta avtalet. Det var det vi kunde åstadkomma och det lär bana vägen för kommande år reallöneökningar.
Men har ni lyckats etablera en ny högre löneökningsnivå?
Det tycker vi.
Industrins avtal innehåller också fortsatt avsättning till arbetstidsförkortning och att det införs på nya områden. Här finns även en extra satsning på lågavlönade och personer som jobbar deltid ska få övertidsersättning om de jobbar mer än timmarna på schemat. För arbetsgivarna var det viktigt att få planeringshorisont för 2 år framåt, säger Thomas Undin.
Så sen är vi väldigt nöjda med att vi har nu kommit fram till en gemensam uppfattning med facken beträffande arbetstidsförkortning, nämligen att lagstiftarna ska hållas borta.
Facket Unionens ordförande Peter Hellberg.
Vi tycker att det här är ett avtal som både gynnar industrin och industrins konkurrenskraft, men också ger